Hon är författare, vetenskapsskribent och doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet. Hon brukar samtidigt kallas för en av de roligaste svenskarna på Twitter. Varmt välkommen hit, Emma Frans.
Tack så mycket.
Du, Emma, jag tänker att vi börjar från början. Du föddes i Uppsala den 15 december 1981. Mamma och pappa var psykologer. Hur skulle du beskriva din uppväxt?
Nej, men jag tror, jag har väl ingenting att gnälla över riktigt. Jag har väl haft lite sån där typisk Uppsala akademiker, föräldrar och fostrats in i det kanske. Sen så är det ju också som sagt, jag tror att har man föräldrar som är psykologer så finns det någon sorts bakomliggande plan hela tiden. I hur
såg planen ut för dig?
Ja, men jag vet inte, men jag tror att det andra reagerade på att jag kanske fick en ganska fri uppfostran på det sättet. Så att man, eller kanske ingen uppfostran alls. Nu är det ju snarare liksom en regel än ett undantag att man har den typen av friare uppväxt. Men mina föräldrar kanske var lite tidiga med det där. Kanske.
Det kulturella kapitalet var större än det ekonomiska, har du sagt. Och i grundskolan gick du i Uppsala musikklasser. Yeah. Drömde du om en artistkarriär på den tiden?
Kanske vid något stadium. Men jag tror att som sagt var att det är ju en väldigt... Jag vet inte, det är en lite orealistisk dröm. Nu, lustigt nog, så hade jag ju Veronica Maggio i samma klass.
Nämen, som mig. Är det sant?
Hon lyckades ju verkligen ta sig ut genom bruset och verkligen liksom bli en av våra främsta artister. Men jag tror att jag liksom kanske hade mer realistiska förväntningar på mina möjligheter. Så vågade inte riktigt satsa.
Du hamnade sen på kommunala gymnasiet Katedralskolan i Uppsala. Var det där du började fundera på hur kroppen och psyket fungerar?
Ja, men det tror jag nog. Jag läste ju natur och sen så var jag väldigt intresserad hela tiden kring hur psyket funkade. Samtidigt så tror jag också med liksom en bakgrund med psykologer som kanske tillhörde den lite mer flummiga skolan. Så min tonårsrevolt kanske var att snarare fokusera på det, liksom det kemiska i hjärnan eller det som är väldigt mätbart.
Och du vill inte hålla på med något flummigt?
Ja, men jag tror det. Jag har en förkärlek för det som går att kvantifiera och det som är mätbart. Och det är ju den banan jag har gått också. Så även om jag håller på nu ganska mycket med psykiatri, psykiatrisk epidemiologi och beteendegenetik och sånt, så är det ändå inriktat på just det här med mätbara.
Såg mamma och pappa det också som en ungdomsrevolt?
Det var ju en väldigt mesig ungdomsrevolt.
Ja, det får man säga.
Ja, det var ju väldigt mesigt. Så jag tror aldrig att de upplevde det på det sättet. Men jag har ju haft mycket diskussioner med min mamma i alla fall kring hur man ser på evidens och vad som går att bevisa och vad som inte går att bevisa och vad man bör tro på och vad man bör implementera.
Och idag tror de på dig?
Jo, det gör de väl. Det måste jag säga. Det finns inga större konflikter där heller faktiskt. Nej.
Du studerade i alla fall sen biomedicin vid Uppsala universitet och du doktorerade vid Karolinska institutet där du också forskar bland annat om ADHD-medicinens biverkningar. Varför valde du just den forskningen?
Ja, alltså frågan är om jag valde det aktivt på det sättet.
Någon gav dig det?
Ja, det är ju lite så det funkar. Sen så är ju jag framförallt en person som är intresserad av metod. Så hur man liksom räknar och hur man på olika sätt kan använda data för att ta fram information och förstå hur saker hänger samman, vad som orsakar olika typer av sjukdomstillstånd, hur man behandlar dem på bästa sätt och så vidare. Så att jag ser mig själv som en person som är mer intresserad av generella metoder och hur man på något sätt på ett vetenskapligt sätt undersöker olika typer av samband. Medan då kanske många andra forskare har liksom en väldigt stark anknytning till en viss diagnos eller en viss typ av behandling. Och jag tror att det är därför jag är lite en person som är intresserad mer av det generella och kanske inte är jättespecialiserad. Vilket är en nackdel inom akademin, för att där är det bra om man verkligen blir en sorts spjutspetsforskare. Alltså inom ett väldigt smalt område.
Händer det att man ser ner på din forskning av den anledningen?
Ja, det är ju så. Epidemiologi anses ju inte vara den finaste typen av forskning. Men samtidigt så tror jag ju på något sätt att det har funnits andra fördelar för mig med att vara lite bredare, att ha lite kunskap om ganska mycket, snarare än att ha väldigt mycket kunskap om ett väldigt inom ett väldigt smalt ämne. Det har ju varit viktigt för mig i mitt arbete som vetenskapsjournalist.
Mm. För att vid sidan av KI så jobbar du som just det.
Hela tiden ett steg för det här.
Ja, du är det. Ja. Men det är helt fint. Du skriver i Svenska Dagbladet sedan 2016 under vignetten Vetenskapskollen. Och du är också vetenskapsexpert på Sveriges Television. Varför tackade du ja till de jobben?
Jag tror att jag upplevde att det kanske saknades vetenskapligt perspektiv i vissa typer av diskussioner. Och jag började ju på egen hand genom att driva en blogg och också vara aktiv i sociala medier innan jag fick möjligheten. Så att, jag började ju med att faktiskt försöka bygga en egen plattform också, just för att kunna ha en kommunikationsväg ut mot allmänheten. För jag tycker att det är väldigt viktigt just med den här, som man ibland pratar om, tredje uppgiften som vi forskare faktiskt har, som går ut på att man ska kommunicera vetenskap och samverka med allmänheten.
Hur bra är forskarvärlden generellt på att göra just det, tycker
generellt
du?
Dåliga, måste jag säga. Ja, jag tycker verkligen det. Att man tar inte den uppgiften på allvar. Och det kan också handla om att det finns inga incitament för att syssla med det. Man får olika typer av belöningar när man undervisar och när man forskar. Man får meriter som gör att man kan fortsätta sin verksamhet. Men när det kommer till tredje uppgiften så finns det inte något bra liksom, belöningssystem. Så det handlar ju ganska mycket om forskarens egna lust och vilja. Så man har egentligen inget att vinna, och på vissa sätt så har man ganska mycket att förlora också, för att man kan få utstå kritik och ibland så som vad ska man säga, samhället ser ut idag kan man också få en del negativa konsekvenser av att vara en offentlig person.
Vi ska återkomma till det, men apropå belöningssystem då, i Svenska Dagbladet så har vi bland annat fått veta att högsta lottovinsten inte är någon garanti för lycka. Vi har fått veta att kontorslandskap inte är bra, att risken för hjärtinfarkt ökar på julafton och att äldre verkar vara sämst på källkritik, bland annat. Hur väljer du ämnen för dina krönikor?
Alltså utgångspunkten är att det ska finnas ett påstående där det antingen finns en etablerad missuppfattning eller att det kanske borde finnas. Alltså att man på något sätt tror på någonting som kanske inte alls stämmer. Så jag utgår från sånt, men det kan vara saker som jag läser i sociala medier eller sånt jag ser på olika typer av rubriker i tidningar. Sånt som man hör, olika typer av snackisar. Så det är lite över. Ibland får jag läsa frågor också.
För 3 år sedan, då fick du stora journalistpriset i kategorin Årets röst. Hur stort var det för dig?
Det var en väldigt bra dag, tycker jag.
Det förstår jag.
Ja, men det var väldigt stort, och det var ju också för mig som kommer från en annan. Jag är ju inte på något sätt född in i den här journalistikvärlden. Så för mig var det ju också ett kvitto på att det jag gör också uppskattas från journalistkåren. Så det var väldigt positivt såklart. Det är ju väldigt motiverande.
Givetvis. Sen utsågs du både 2017 och 2019 till årets folkbildare av föreningen Vetenskap och folkbildning. Hur mår folkbildningen i Sverige idag?
Folkbildningen tror jag lite är på, eller jag hoppas i alla fall att det är lite en renässans för det. För att jag tror att man kanske inte har förstått, eller jag tror kanske att vi har levt i en tid där man har tänkt att världen blir bättre av sig själv per automatik, att här är bara någonting som pågår. Demokratiseringen i världen har ökat. Utbildningsnivån i världen har ökat. Men sen så ser vi också en hel del problem nu i vår omvärld. Och nya hot.
Krig, klimatkris.
Krig, klimat, också just desinformationskampanjer, fake news. Nu kommer sådana här deepfakes där man kan liksom manipulera rörliga bilder på ett sätt som säkert kan också i sin tur orsaka fler konflikter. Vi ser vaccinmotstånd, vi ser sådana typer av problem som också illustrerar hur viktigt det är att människor som ska ta del av en demokrati till exempel har vissa kunskaper. Så jag tror att på det sättet så är det väldigt viktigt också att man tänker kring hur viktigt det är med liksom, folkbildning.
2018 då utsågs du också till demokratiambassadör av regeringen. Du ska arbeta för att främja, förankra och försvara demokratin i Sverige, stod det i det här pressmeddelandet. Låter onekligen som att ett ganska stort ansvar har landat på dina axlar.
Ja, jag tror inte tanken är att jag personligen ska göra det.
Men det är ett viktigt uppdrag.
Ja, det är ett väldigt viktigt uppdrag och jag tycker också att det är väldigt spännande att jobba med demokratifrågorna och på många sätt så är ju demokratin i Sverige mår ju väldigt bra på många sätt. Men sen så har man ju också de här olika typerna av hoten där då just det här med desinformation har identifierats som ett potentiellt hot mot demokratin. Och det är lite där jag kommer in också i och med att jag har jobbat under lång tid med de här frågorna.
Nästa år då har det gått 100 år sedan kvinnor fick rösta i ett riksdagsval i Sverige för första gången. Hur tycker du att det borde uppmärksammas?
Men det tycker jag att vi verkligen ska fira. Det är verkligen någonting som vi ska vara stolta över. Jag menar på många sätt så är ju Sverige också, vi har ju också haft fred under lång tid. Så Sverige är ju ett unikt land på många sätt. Och det är viktigt också att vi är stolta över det som vi faktiskt har åstadkommit i det här
verkligen
landet.
Ja. För 2 år sedan då gav du ut din andra bok, Sant, falskt eller mittemellan. En bok för den som vill bli smartare och som vill få underhållande material till fika eller middagsdiskussioner, skrev förlaget. Varför ville du ge ut den boken?
Alltså det jag försöker göra hela tiden det är ju också att visa på något sätt att få in humorn i det här med forskning och kommunikation. Och jag tror ju att det problemet som man alltid har när man väl som forskare är kanske ute och berättar om vad olika forskningsstudier visar och vad vetenskapen säger inom olika typer av områden. Det är ju att man bara predikar för kören. Så man har ju kanske, ja men jag vet inte, man har de som redan är intresserade som målgrupp. Min förhoppning då är med de böcker jag skriver och det som jag gör på andra plattformar också och använda humor och så, det är ju för att jag vill nå ut till en målgrupp som kanske inte vanligtvis läser böcker om vetenskap, böcker om vetenskapsmetod och sånt som kanske låter jätte
Tungt,
eller hur?
Kan vara.
Precis, så att jag försöker också liksom, ta såna här vardagliga påståenden och på något sätt få in det här med liksom, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskapsteori och källkritik så att det ska bli lite mer lättillgängligt.
Och snacka om att du fick stor publik förra året. För då sommarpratade du i P1. Du pratade bland annat om hur man hanterar känslan av att vara omgiven av idioter.
Yeah.
Hur ofta händer det att du är omgiven av idioter?
Alltså känslan kanske kommer fortfarande oftare än vad det verkligen är. Men det är också, jag menar, man befinner sig i de här digitala rummen också ganska mycket. Jag är ju mycket på Twitter. Nej, i verkligheten så tycker jag kanske inte att jag träffar på så jättemycket idioter.
Men på Twitter finns det en del?
Ja, men det finns en del. Och det finns ju också de som på något sätt kanske tror sig veta saker där man kanske skulle vara lite mer försiktig. Mm.
Du har över 74 000 följare på Twitter. Du har kallats för en av de roligaste svenskarna där. Är det viktigt för dig att vara rolig i sociala medier?
Ja, men det är det nog. Sen så tycker jag ju också, jag tror att på något sätt att formatet funkar ganska bra med den typ av humor som jag har också. Och sen så får man ju i såna här medier på gott och ont ganska mycket omedelbar feedback. Så att man lär sig ju ganska snabbt vad det är som funkar och vad som inte funkar. Så jag tror som sagt att humor är också ett grepp som jag använder mig av för att nå ut.
För ett par veckor sedan, då la du ut en video på Twitter som verkar funka.
Ja.
Det handlar om en katt som smyger förbi några sovande hundar. Och du skriver, när man försöker twittra utan att reta upp någon. Hysteriskt roligt tyckte jag att det var när jag såg det. Jag kände igen det. Absolut.
Många gjorde nog det.
Hur ofta retar du upp dina följare på Twitter?
Alltså, i och med att jag använder mig av humor, och humor har ju på något sätt den egenskapen att det som är humor för vissa är en provokation för andra. Och jag tycker själv att det som är roligast är det som ligger lite kanske på någon gräns där det skaver pyttelite åtminstone. Så det händer nog att jag gör det, och jag tror att det också är, jag menar, jag försöker inte provocera människor. Nu har jag så många följare också, så att jag vet inte, jag kanske omedvetet också har blivit lite snällare i min humor än vad jag var i början. Jag hade lite färre följare och kanske inte liksom heller hade fått såna här demokratiambassadörsuppdrag som gör att man kanske känner att man behöver hålla sig skinnet lite grann åtminstone.
Lite så.
Yeah.
Du, vi har varit inne på det. Du har talat en del om desinformation, om fake news och så, som sprids inte minst i sociala medier. Ett växande problem, menar många. Håller du med om det? Att det här är någonting som växer?
Jag tror det växer, och sen så blir ju teknikerna mer avancerad också. Med det här med deepfake var jag inne på lite, just hur man kan manipulera rörlig bild. Så nu kanske vi inte ens kommer kunna lita på sånt som vi tidigare har trott ändå har varit liksom direkt.
Det blir väldigt svårt att avslöja det då.
Ja, det blir ju väldigt det. Väldigt svårt. Och sen också att vi har AI. Vi kanske kommer kunna på ett ännu mer avancerat sätt kunna skräddarsy desinformation till människor, så att det blir liksom ännu lättare att manipulera folk genom att ge dem precis det som de kanske är mest benägna att gå igång på. Samtidigt så tror jag ju också att vi uppmärksammar det här problemet idag. Att vi är medvetna, att man lär sig det också. Jag tror att det också är kanske på vissa sätt, jag skrev ju om att äldre var sämst på källkritik på nätet, att det kan vara lite en generationsfråga också, att unga människor som har vuxit upp med de här digitala medierna också har ett annat sätt att se på det.
Idag lär man ut källkritik i grundskolan.
Precis. Där tror jag att en fara istället kanske kan bli då att man blir liksom överdrivet kritisk, och många av de här frågorna som jag har jobbat med liksom kanske då att man ifrågasätter forskarnas bild när det kommer till klimatet, att man ifrågasätter ifall vaccin är säkra och effektiva. Det handlar ju på något sätt om en överdriven skepsis, så på något sätt en brist på källtillit. Så just det här källtillitsbegreppet tror jag också är viktigt, att man måste förstå liksom att det finns variation i liksom vad etablerade journalister skriver jämfört med vad vem som helst kan skriva på sociala medier, och det finns en skillnad i vad myndigheter rekommenderar jämfört med vad liksom olika typer av kändisar och influencers rekommendera. Så det är också viktigt att kunna faktiskt förstå att vissa källor bör man trots allt lita på.
Och en av dessa källor är naturligtvis Svenska Dagbladets vetenskapskoll. Följer man den och läser där, då vet man att det som står där i alla fall är sant. Stort tack för att du kom till vår studio idag, Emma Frans.
Tack så mycket.
Tack.
Kul att vara här.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.